Det är ju så här naturligtvis inför en ny säsong att för mig som ska predika den här första söndagen på säsongen, om det sen är första söndagen i januari eller första söndagen i september, så är det lite speciell känsla kring det där. Det känns som att nu skulle jag vilja förmedla någonting viktigt, någonting som ger liksom riktning och någonting som på något vis blir en prioritet för hela den här terminen åtminstone. Sen tar vi en ny tag i januari, men tänk nu för hösten här, någonting som skulle riktigt så att säga hjälpa oss att gå åt samma håll. Någonting som är viktigt, någonting som är på Guds hjärta, någonting som han vill att vi ska vara och göra. Och jag bad lite över det här naturligtvis, och för några veckor sedan så fick jag ett ord som jag tror är från Herren. Och det är väldigt enkelt, och därför är det kanske lätt att komma ihåg. Men det är så jätteenkelt så att ja, jag vet inte hur jag ska breda ut det sen mera. Det här är vad jag fick. Älska Sibbo. Älska Sibbo. Ja, men det är ju inte så svårt. Det är ju därför folk flyttar hit, för det är ju så trevligt här. Det var väl inte så svårt. Kan man känna sig som den här ena kungen som kom till Naaman. Nu skulle du kunna gett mig något svårt att göra. Nå, det var ju naturligtvis inte riktigt så här enkelt ändå. För det finns en liten text till. Älska Sibbo så som Jesus älskar Sibbo. Nu blir det genast lite mer utmanande, lite mer komplicerat kanske också. Och kanske också så här att, nå men, hur gör han då? Vet vi det? Vet vi hur Jesus älskar Sibbo så att vi i någon mån kan liksom gå åt det hållet? Förstår vi hur han älskar och vad det innebär? Det här ska vi lite grunna på, ta reda på och läsa lite. Och det är så här, det finns ju många människor som säger att de är kristna. Och med handen på hjärtat så får man ju säga så här då, jag har varit kristen hela mitt liv nästan. Hur mycket vet jag om hurdan Jesus är förutom det jag har hört i söndagsskolan och det jag nu har snappat upp av någon predikan, det jag naturligtvis har läst. Men hur mycket kommer jag ihåg av det jag har läst? Hur mycket känner jag Jesus, hur han var när han gick här på jorden? Jag får du ställa den frågan till dig själv. Lever du i någonting som förnyar din förståelse av Jesus? För det är ju så här att Gud kallar oss till att lära känna honom. Och den som läser Bibeln lite så där sporadiskt så kan få en ganska knepig bild av Gud. Hur ska man förstå Gud? Och då vet vi det att Jesus kom för att uppenbara Gud. För att vi skulle förstå Gud lite bättre. För att vi skulle veta hur han är och hur han då älskar Sibbo. Men vi tar det från början. Jag ställer först frågan, men varför ska vi älska Sibbo så som Jesus älskar Sibbo? Varför det? Måste vi nu älska Sibbo? Och ni förstår ju att när jag talar om Sibbo så talar jag ju inte om den vackra skärgården eller de fina berg och dalarna i Hinsby eller vad finns det mer för vackert och trevligt här? Det finns många fina saker. Nickby centrum eller Söderkulla eller ja, ni får ju ta vad ni tycker om. Det handlar ju inte om det utan det handlar om människorna som bor. De här 20 000 plus som bor här i den här kommunen. Det är ju det som är Sibbo, eller hur? Det är de Sibboborna som Jesus älskar. Varför ska vi älska Sibbo som Jesus älskar Sibbo? Och då kommer jag fram till det att det handlar om sinnet. Gud är sån att han älskar människorna han har skapat. Och när de gick vilse så gjorde han allt för att de skulle få en chans att komma tillbaka till honom. Och vi läser de här väldigt välkända orden i Johannes 3:16 att så mycket älskar Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Att Jesus kom och att han gav sitt liv, det är ett uttryck för Guds kärlek till oss. Gud älskar. Han älskar från början och han demonstrerar sin kärlek i Jesus och han fortsätter och älskar mänskligheten, Sibboborna till och med. Och då kommer den här intressanta förståelsen av att vara en kristen. Vad betyder det? Så här säger Paulus. Vem har lärt känna Herrens sinne? Vem förstår sig på Gud? Och vem kan tala om någonting för Gud så att han får veta någonting nytt? Den här retoriska frågan så är svaret, men ingen. Ingen har lärt känna Herrens sinne, för han är ouppnåelig i det höga. Och vem kan undervisa? Vem är vi som skulle veta någonting som inte Gud vet? Men då säger Paulus den här förunderliga texten som står här i 1 Korinthierbrevet 2:16. Men vi har Kristi sinne. Wow! Är det betyder att vara en kristen? Att få del av Kristi sinne. Kristi sinne som ger ut sitt liv för att rädda människorna. Är det som är vår kallelse? Är det betyder att vara en kristen? Det är att få del av Kristi sinne. Oj, är vi nu riktigt kristna? Hur var det med ditt sinne i morse? Var det Kristuslikt? Eller igår, eller förrgår, eller när det nu var någon dålig dag. När vi märker hur mänskliga vi är och hur kötsliga vi är och hur vi liksom, det händer saker som vi kanske tänker ändå i våra bättre. Så här kanske inte Jesus skulle ha tänkt eller gjort eller sagt eller någonting sånt. Vi får ju erkänna att vi är inte riktigt som Jesus ännu i sinnelaget heller. Men Paulus säger ju ändå någonting väldigt viktigt, att när vi kommer till Kristus och låter honom skapa det nya livet genom den helige ande i oss, så blir vi ihopkopplade med Kristi sinne, med Guds sinne, med Herrens sinne. Och någonting blir möjligt, att vi kan få lära känna Herrens sinne. Det är en inbjudan, det är ett löfte om att du hedan efter inte ska behöva tänka endast själv eller reagera endast själv, utan du får dela upplevelsen och bli inspirerad av Guds tankar och låta dem influera dina tankar så att du blir mer och mer påverkad av Kristi sinne. För det här är nämligen en process. Jesus han sa att Guds rike finns inom er. Och Guds rike är som ett frö som man sätter i jorden. Det är ganska litet och omärkligt, och för en tid så ser man inte ens att det finns. Men bara det får vara där och får vatten och får växa, så börjar det växa upp och bli ett stort träd som alla ser. Och på något sätt så är vi ju i den här processen där Guds rike inom oss ska få växa fram och bli tydligare för både oss och andra. Kristi sinne. Det handlar alltså om sinnet först och främst. Och så säger 1 Johannes 4:19-21 står det så här. Vi älskar. Varför ska vi älska? Jo, vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta bud har vi från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Jag kommer ihåg i min ungdom, jag hade en klasskompis som på något sätt, hon var inte alls troende. Men vi hade vissa sådana diskussioner om tron och om Bibeln och så vidare bort. Och den här texten i något sammanhang kom upp där också. Och hon hörde då, nej men det är klart att man kan älska Gud utan att älska sin broder. Det var hennes tanke och upplevelse. Och det finns en viss sån här logik i det, att det är klart att man kan älska vissa människor också. Och så kan man liksom vara arg och hata andra människor. Eller bara, ja, sådär. Det är mänsklig erfarenhet. Medan vad jag då tror att Paulus, eller Johannes i det här fallet säger, är ju det att om du faktiskt älskar Gud och lever i en relation med honom, så kan du ju inte fortsätta att hata din broder, för det är inte liksom i enlighet med Kristi sinne. Om Gud får komma in i ditt liv, så kan du inte fortsätta att hata. Då blir det också liksom en fnurra på tråden i relationen till Gud. Men å andra sidan, om du förstår att Gud älskar dig med vårtor och allt, så blir det också lättare att förstå att han också älskar din broder och din syster. Också de där som inte är så lätta att älska alla gånger. Och det är ju där som det här kristenlivet, det här Kristi sinnelags liksom inflytande i våra liv får växa, när vi får uppleva Guds kärlek. Därför är det så väldigt fantastiskt bra med nattvarden, regelbundet som påminner oss om hur mycket Jesus har offrat för att vi skulle få liv. Ett uttryck för hans kärlek, hans sinnelag. Vi har Kristi sinne, säger Paulus. Låt tugga på den där tanken. Om du tror på Jesus, om du har bjudit in honom i ditt liv, så har du också tillgång eller tillträde till hans sinnelag. Vad betyder det för dig? Ja. Nå ja, då kommer ju den naturliga följdfrågan. Men hur lär vi då känna Herrens sinne? När Jesus säger i Johannes 14:7 att om har ni lärt känna mig, så ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Ni vet det här tillfället när Jesus var med lärjungarna och han sa det här och så sa de, ja men om vi får se fadern så är det fantastiskt. Det skulle räcka för oss, vi behöver ingenting mera. Och då tillrättavisar ju Jesus lärjungen, var det Filippus den här gången, så säger att så länge har jag varit hos dig och du förstår ännu inte riktigt allting. Jag blir så tröstad av de här lärjungarna. Jag förstår inte heller allting hela tiden genast. Så Jesus fortsätter att förklara för honom. Och det här är en av de mest centrala texterna som jag förstår det. Att den som har sett mig, det vill säga Jesus, har sett fadern. Hur ska vi lära känna Gud och hans sinne? Jo, det är genom att lära känna Jesus. Så som han uppenbarar Herrens sinne när han gick här på jorden. Det är ju därför evangelierna med Jesu undervisning, med allt det Jesus gjorde, som är så jätteviktiga för oss att förstå och lära känna. Och läsa och komma ihåg. Så därför så är min enkla uppmaning här nu då, när vi börjar med det här att älska Sibbo som Jesus älskar Sibbo. Det är att läsa om Jesus. Vi kan läsa några verser bara här idag, vi kan ju inte läsa allt förstås. Men Matteus 4:23-25 står det så här, hur Jesus gjorde. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och han undervisade deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig över hela Syrien och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem. Stora skaror följde honom från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan. Jag vet inte hur ni gör när ni läser sådana platsnamn i Bibeln. Läser ni bara snabbt igenom och hoppar över, eller går ni som jag tycker om att göra, ta fram en karta och söka, men var finns nu alla de där ställena? Jag ska hjälpa er med genom att leverera en karta så här på väggen. Och här ser ni då en bild av hur det såg ut i Israel på Jesu tid. Och där finns de här stora områdena då med Galileen i norr, med Samaria i mitten och Judeen längst ner där vid Jerusalem och Betlehem och så vidare. Men Jesus han var ju då i början av sin tid i de här övre delarna av det här landet. Och här talades om Syrien. Vi heter Syro-Fenicien där uppe. I norr om Galileen hörde man om Jesus. Man hörde om Jesus i Dekapolis. Dekapolis betyder de 10 städerna. Det fanns 10 städer i den här, det som nu för tiden är Jordanien. Öster om Jordanälven. Där hörde man om Jesus. Och man hörde att han bota sjuka, så man tog sina lama och sina sjuka och förde dem till Jesus var han nu var då i Kapernaum eller någonstans där i närheten av Tiberias sjö. Det är ungefär 100 kilometer eller 150 kilometer mellan Jerusalem och Galileen. 3 dagsresor om man ska promenera. Då får man ändå promenera ganska länge per dag. Men det går. Och det var ju det här som Jesus gjorde. Han vandrade omkring från stad till stad till stad eller by till by till by. Och så gick han till deras synagoga och så undervisade han dem och så botade han dem sjuka. Undra på att de sökte sig till honom. Vad gjorde han alltså? Matteus 9:35-38. Han gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Välkända ord det här, men igen vill jag bara peka på den här mittersta meningen. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. Det var ju det han gjorde när han gick omkring. Han undervisade om Guds rike, om sin fader, vad det innebär att vara en troende. Men han hjälpte också de som var sjuka och som led av olika krämpor. Så det vi börjar se här är ett litet mönster, är att han förbarmar sig över dem som har det svårt. I ett annat bibelställe som jag inte kom ihåg att skriva upp var det står. Men någonstans i evangelierna, beklagar Eva, tolkningen inte hittade här kanske, men du får ta det som det står. Men så här står det i alla fall. När de var på väg ut ur Jeriko följde mycket folk med honom. Två blinda satt där vid vägen, och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de: förbarma dig över oss, Herre, Davids son. Folket sa åt dem strängt att vara tysta, men de ropade bara ännu högre: förbarma dig över oss, Herre, Davids son. Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade: vad vill ni att jag ska göra för er? Och de svarade honom: Herre, öppna våra ögon. Då förbarmade sig Jesus och rörde vid deras ögon, och genast kunde de se, och de följde honom. Och det här upprepar ju sig på många ställen, eller hur? Jesus ser människornas behov och deras nöd, och han förbarmar sig över dem. Så det första vi kan liksom lära oss om Jesus sinne och hans kärleksfulla attityd till alla människor, det är att han har förbarmande. Och jag älskar det ordet. För att om man lite följer med media och liksom kommunikation mellan människor idag, så finns det väldigt lite förbarmande. Det finns mycket fördömande, för mycket hånande och för mycket liksom förklenande. Eller hur? Men då tänker jag att vi som kristna är kallade till att vara barmhärtiga som Jesus. Se på Sibbaborna med barmhärtighet. De är ju inte speciellt bästa Guds barn, de heller. Men ni vet, det är många Sibbabor som inte alls känner Jesus. Och de lever sitt liv så gott de kan, och det går inte alltid så bra. Och vi vet också att djävulen frestar människor att ta alla möjliga andra utvägar ur sin smärta, ur sin ensamhet, ur sina plågor. Och det är ingen hemlighet att droganvändningen stiger upp bland unga människor, bland Sibboborna, därför att man desperat behöver någonting för att lätta på sina bördor. Och det är naturligtvis djävulens sätt att snärja människor i alla möjliga beroenden för att de åtminstone inte ska hitta fram till livet med Jesus. Men Jesus ser på alla de här människorna i Sibbo med barmhärtighetens glasögon, om man säger så. Han ser att de är illa medfarna, härjade, som vi läste. Det är ingenting annorlunda idag än det var på Jesu tid. En del krämpor har vi lärt oss att bota själva. Men det finns mycket, mycket, mycket som människan kämpar med som inte någon annan kan hjälpa än Jesus. Och jag tycker att de här blinda, fast de var blinda så hade de sett någonting viktigt. De hade förstått någonting viktigt, att Jesus kunde hjälpa dem. Och de kommer från en väldigt ödmjuk attityd och säger: förbarma dig över oss. Och jag tror att den bönen hör Jesus väldigt noga. Minst i det här exemplet så kan vi dra den slutsatsen. Vad mera gjorde han? Jo, när han i Matteus 5, 1-3. När Jesus såg folkskaran gick han upp på berget, och han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem: saliga är de fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Det här är en sak som har sysselsatt mig ganska ofta och som jag på något vis lever med hela tiden, att jag tror att Sibboborna generellt vet väldigt lite om Guds rike. Man vet lite nog sådana religiösa traditioner, men man har aldrig mött Jesus. Håller ni med att det här kan vara sant? En rätt bedömning av Sibbobornas tillstånd? Jag tror att vi inte alls behöver överdriva, utan det är så här att en stor grupp Sibbobor har aldrig mött Jesus. Och jag har fått den känslan när jag träffar lite skolelever här ibland, att det finns väldigt lite kunskap om Jesus, om Gud, om kyrkan och allt det som har med det här kristna att göra. Och vårt uppdrag när vi älskar Sibbo-borna, det är faktiskt att ge dem kunskap om Jesus. Därför är det bra med sång på torget. När kunskapen om Jesus sipprar in i samhället på det sättet. Eller efterhäng när ungdomarna kommer hit och får tillsammans med kristna människor och liksom blir influerade. På ett mycket modernt ord. Vi borde vara mer av influencers från den här sidan också i församlingen. Att vi influerar, påverkar de unga med kunskap om Jesus. Det tror jag är vår kallelse, vårt uppdrag som församling. Att ständigt påminna om vad som står i Guds ord. Vad Jesus säger, det vi kan läsa i Bibeln. Det är därför det behövs församlingar med gudstjänster regelbundet. För att man ska ha en struktur för att få lite hjälp att regelbundet höra evangeliet. Och leverera evangeliet. Men sen är det ju inte bara här det ska levereras. Utan när du möter människor så har du evangeliet med dig. Om du har läst det, om det är levande för dig, om du har bett den helige ande att ge dig ett ord till din granne eller din arbetskompis eller någon annan som du möter. Vad gjorde han mera? Jo, i Markus 1, 21 och 22 står det så här. De kom till Kapernaum, den där staden uppe där vid norra delen av Israel i Galileen ovanför Tiberias sjö. Kapernaum. Och på sabbaten gick han genast till synagogan och undervisade. Han hade också en sån vana. Varje sabbat gick han till synagogan. Det kan jämföras med att vi varje söndag så går vi till kyrkan, eller hur? Om vi vill göra som Jesus gjorde faktiskt. Om vi nu ska läsa som det står. Där undervisade han alltså och folk blev överväldigade av hans lära för han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Vi läser i flera sammanhang där hur Jesus kunde tala om sin fader. Han talade om riket. Han talade om att Herrens ande är över mig. Idag så uppfylls profeternas profetior, uppfylls genom det ni hör och ser idag i mig. Det var häftiga möten i synagogan. Och de blev ju inte alltid så glada heller, de som lyssnade. Utan de jagade iväg honom ibland och de tog inte emot allt vad han sa. Och så här, det vet vi också samtidigt och det får vi också vara beredda på naturligtvis. Men han fortsatte att undervisa. Så Jesus sinne, om vi har Kristi sinne så bär vi med oss kunskapen om Gud och delar med oss av den till andra. Och det menar jag då liksom när vi älskar Sibbo så som Jesus älskar Sibbo så måste vi hitta ett sätt att nå ut med evangeliet på ett och annat och tre och fyra, fem olika sätt. Och alla har vi någon kontakt eller något sätt, någon kallelse, någon begåvning på det här området. Men jag tror vi behöver förstå det här att det här är inte bara pastorn eller sånggruppen på torget eller ungdomsledaren eller någonting sånt här. Utan det är vi alla som är kallade att dela med oss av den kunskap och den erfarenhet av Jesus som vi har fått så här långt. Jag tror faktiskt det. Att alla lärjungar är kallade att ge det vidare. Till jämnåriga, till vem man än har kontakt med. I Johannes 8 och 2 så står det så här. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen där han hade varit förut. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Jesus sinnelag, det handlar om barmhärtighet. Men det handlar också om att dela med sig av kunskapen om Guds rike, om Guds kärlek, om frälsningen. Och i vårt fall så talar vi om Jesus. Lukas 5, 15-16. Men ryktet om Jesus spreds ännu mer och stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. Vi har alltså, han förbarmade sig över människorna. Han hjälpte dem, han botade dem. Han undervisade dem. Men så står det att han drog sig ofta undan i ödemarken för att be. Jag har inte lagt märke till det här faktiskt förrän jag läste det nu här igår. Vi vet att han ibland drog sig undan, också med lärjungarna ibland, för att liksom få lite distans till hela folkmassorna som sökte honom och ville höra honom och ville bli botade av honom och så här. Men det står faktiskt att han ofta drog sig undan för att be. Det är ju inte så ofta som Jesus ber så där offentligt egentligen. Utan när han kommer till Lazarus grav så då säger han För jag vet du alltid hör, men för de här skull så säger jag nu att Lazarus kom ut. Eller hur? Och han botar människor utan att det är så väldigt långa böner. För han har bett i ödemarken. Eller i sin kammare. Eller någon annanstans. Där han har fått faderns tilltal. Jag tror att det är så nämligen. För vi ser ju andra också. Ni kommer att se här, jag har tidigare talat om Daniel. Och jag har skrivit om Daniel i församlingsbladet. Daniel, han drog sig undan 3 gånger om dagen för att be till Herren. Det var en del av hans styrka. Det var det som gjorde att han vågade stå för tron på Gud även när lejonen nafsade honom i bakhasorna, om man säger så. Det gjorde de ju inte, men i alla fall, ni vet berättelsen. Det finns en hemlighet i att få tag i Kristi sinnelag och det att göra som han, dra sig undan och be till Gud. Tala med Gud. Och låta Gud tala till sig. Jag tror att det här är faktiskt en hemlighet som vi behöver inse att inte ens ska vara någon hemlighet. Och det ska vi uppmuntra varandra till. Att hitta den där platsen, den där stunden där vi är ensamma med Gud. Och har du inte någon sån. Jag har speciellt också blivit fascinerad av det här. Och jag har hört andra som har talat om det också. Att det här att ha en speciell plats där. Det här är liksom min plats med Gud. Det hjälper mig psykologiskt tror jag, kanske också andligt att komma i rätt, på rätt våglängd så att säga. Så att, ta gärna den goda vanan att hitta din nödemark eller din bönevrå. I Lukas 3:21-22 så står det så här. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Medan Jesus bad där vid doptillfället så öppnades himlen och den helige ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst. Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Vilken bönestund och dopstund, eller hur? Fantastiskt, det kunde vi ha en hel extra predikan kring naturligtvis. Men jag vill bara be er lägga märke till det här att medan han bad så hände det någonting. Fantastiskt, det var där som han upplevde den helige andes liksom uppfyllelse och närvaro. Det var där han hör fadern tala till honom. Någonting vi kunde ta efter naturligtvis. Jag tror det finns en hemlighet här. I att be som Jesus. Så Jesus sinne, det handlar alltså om barmhärtighet. Det handlar om att dela med sig av kunskapen om Gud och frälsningen. Men det handlar också om att vara präglad av bönens sinne, bönens ande. Och Jesus, vi har ju återgivet hans bön, hans överste prästerliga bön i Johannes 16:17 där någonstans. Och här är några rader från den bönen. Där Jesus ber för lärjungarna så säger han så här till sin fader. Så som du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem för att också de ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jesus han ber för lärjungarna naturligtvis men också för alla kommande lärjungar. Och jag tänker så här att om vi ska älska Sibboborna så som Jesus älskar Sibboborna då ska vi be för dem som kommer att komma till tro. Redan på förhand. Jag tolkar det på det sättet. Att Jesus vill att vi varje vecka på onsdagsbönen och på torsdagsbönen. Det här gör vi ju redan. Alltså, jag vill bara understryka det här. Och ensamma eller tillsammans med våra vänner. Vi tar oss också det uppdraget till oss. Att vi är kallade som kristna, som Jesu lärjungar. Som har i Kristi sinne. Att be för dem som kommer att komma till tro. Jag tror ju att när vi ber för dem. Nu medan de ännu är långt borta. Så händer det någonting i andevärlden som gör att det är lättare för dem att hitta tillbaks eller hitta fram. Och det finns ingen annan som ber för dem på det sättet. Det är ingen som har den kunskapen och den kallelsen utan det är de kristna som har fått det uppdraget att be för sina medmänniskor så att de kan få lära känna Jesus och bli frälsta. Så om vi vill ha Kristi sinnelag, vilket vi har fått erbjudande om, så innebär det också att vi får ett uppdrag att be för dem som ännu inte tror i Sibbo. Så att de ska få det lättare att börja kunna tro. Jesus han tar det ju naturligtvis ännu ett steg längre. Han säger att det är lätt att älska dem som älskar er. Det gör alla människor. eller hur? Och det går att älska de där som söker vår hjälp. Då får vi känna oss lite så här, ja, goda hjärtat. Men de där som är besvärliga, som är emot oss och som är arga på oss och som kanske gör illa mot oss, där kommer vår mänskliga begränsning emot och säger, nej, det där blir svårt. Och det behöver vi ju inte hymla om. Nu vet vi det, att det finns människor som vi har svårt att förlåta i våra egna liv. Och det finns kanske människor som har svårt att förlåta oss för vad vi har gjort mot dem. Det är så det här livet i världen är. Men Jesus, som vill gärna låta sitt sinnelag komma in och förändra vårt sinnelag, han sätter ribban ännu högre. Så här säger Jesus i Lukas 6, 27-36. Men till er som lyssnar säger jag, älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också andra kinden till. Om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom ta tunikan också. Ge åt alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, så ska ni ha tack för det. Även syndare älskar dem som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Även syndare gör samma sak. Och om ni lämnar ut till dem som ni hoppas ska ge tillbaka, ska ni ha tack för det. Även syndare lånar ut till syndare för att få lika tillbaka. Nej, älska era fiender och gör gott och låna ut utan att hoppas få någonting igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högstes barn. För han är god mot de otacksamma och de onda. Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Ja, om inte förr så sätter Jesus ribban så högt att vi förstår det här fixar vi bara inte. Vi kan inte älska Sibbo-borna så som Jesus älskar Sibbo-borna. Inte utan att hans sinnelag blir liksom en del av oss. Det är hans sinnelag som gör det möjligt för oss. Det är hans närvaro i vårt liv som kan förändra vårt söndriga och vårt brustna hjärta. Som inte kan älska utan att på något sätt få ett gensvar. Men Gud, han älskar de otacksamma. Har man hört på maken? Låt oss bara lite leka med den här tanken och situationen. Har du upplevt någon människa i ditt liv som har varit otacksam? Du har gjort någonting gott och så får du inget tack och du får ingen uppskattning och ingenting. Är det något trevligt alls? Nej, det känns frustrerande. Men hur är det Herrens sinne? Jo, han är god mot de otacksamma. Smaka på den tanken. Och så får du be lite extra. Herre, hjälp mig att bli som du. Tänka som du och göra som du. Lite mera, så att jag också kan älska de där som inte älskar mig. Att jag kan älska de där som är otacksamma. Att jag kan vara god mot människor som inte ger något gott tillbaks. Det här är församlingens kallelse. Aj, 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 och jag tycker det är bra. Det liksom river lite i, jag vet inte var, någonstans. För det här är så omöjligt. Men samtidigt är det möjligt. Därför att för Gud är ingenting omöjligt. Hallå? Och när han kommer till oss och förändrar oss och visar oss sin stora kärlek, så blir också vårt hårda hjärta mjukare. Så att det var det här jag ville säga idag. Älska Sibbo så som Jesus älskar Sibbo. Det är vårt uppdrag den här hösten. Tugga på det några, idissla på det lite. Älska inte Sibbo bara för att det solen skiner och för att människor är trevliga och för att det är sköna vyer. Och för att du trivs här, det får du naturligtvis också, gör jag åtminstone, älska Sibbo för den sakens skull. Men att älska Sibbo-borna också, de där som inte är så lätta att älska, det är Guds kallelse och Guds uppdrag till oss. Så nu ska vi bara låta den tanken fastna att vi faktiskt har blivit kallade till detta. Vi älskar därför att han först har älskat oss, ni vet. Den som älskar Gud ska också älska sin broder. Vi har Kristi sinne. Så där. Det är hemläxan. Det här går ju inte bara med en predikan. Ni förstår ju det. Det här är en process som vi ska leva i hela tiden, varje dag. Herre, förbarma dig över mig så att jag orkar och vill och kan förbarma mig över dem som behöver uppleva barmhärtighet. Och jag tänker så här. Tänk om Gud kan lägga någon människa på vårt hjärta som behöver uppleva barmhärtighet. Som vi kan vara goda mot, som vi kan visa godhet mot, precis som Gud visar godhet mot dem otacksamma som vi läste om. Jag tänker vi ska avsluta idag med att faktiskt be att Herren hjälper oss att förstå hur mycket han älskar Sibboborna och att han vill inkludera oss i att demonstrera hans kärlek, visa godhet, visa barmhärtighet och dela med oss av kunskapen om Gud som så många totalt har missat. Är det någon som behöver hjälp på det här området? Ja, Gud vet ju hur vi har det i vårt hjärta, hur mycket vi behöver hans godhet, hans andes vind för att vi ska få lite mer av hans sinne. Att vi ska bli den högstes barn som är god mot de otacksamma. Aj, nej, och kära Jesus, nu ber vi. Tack Jesus Kristus att du har idag påminnt oss om hur du var när du vandrade här på jorden och du såg människorna och du förbarmade dig över dem. Jag tackar dig för att vi får utmanas, Herre, att bli eller be om att få bli lite mer lik dig, Herre. Att vi får leva i det här kärleksflödet som du levde i tillsammans med din fader och med den helige ande. Och att vi får koppla in oss i samma kärleksflöde så att vi får fylla på när vår kärlek sinar, Herre. Att vi får dricka av det levande vattnet som blir en källa som flödar fram. Så att kärleken och glädjen, godheten och barmhärtigheten får förnyas och förstärkas i oss. Herre, jag ber att vi ska få leva i evangeliet verkligen, i kunskapen om dig, i det du har undervisat, Herre. Att vi läser det gång på gång för att det ska fastna, för att vi ska komma ihåg det, för att vi ska kunna dela det till någon annan. Herre, jag ber dig helige ande att du ska påminna oss om allt vad Jesus har lärt. Hjälp oss att läsa dem aktuella orden för den här dagen, för den här veckan, Herre, och tala till oss genom ordet som vi läser. Hjälp oss att komma ihåg Jesu undervisning. Hjälp oss att komma ihåg hur Jesus gjorde när han mötte människor, när han förbarmade sig över Zacchaeus eller äktenskapsbryterskan eller andra, Herre, publikaner och syndare som så gärna ville vara tillsammans med Jesus. Jag tackar dig för att vi ska få vara lite mera sådana människor som syndare och publikaner dras till, därför att vi ger dem barmhärtighet, vi ger dem hopp, vi ger dem en möjlighet att lära känna dig. Jesus, jag ber för den här församlingen, jag ber för alla som känner behov av att din helige ande må göra ett verk i våra hjärtan så att vi blir mer lika dig. Herre, jag tackar dig för att vi ska få leva i det här flödet och utföra din kärleksgärning bland Sibboborna. Hjälp oss att älska Sibbo så som du älskar Sibbo. Amen.